Det här är Krimadvokaten. Och Krimpodden.
Parter och ombud kallas till sal 32.
Hej Lotta.
Hej Ulrika.
Sitter vi här och det är första maj.
Första dagen på våren.
Första
varmt
dagen.
Det är väldigt och soligt. Då. Det är underbart.
Otroligt skönt. Mm. Jag ska strax dra iväg för att jag ska på ett förhör i en arrest.
Mm.
Och du ska?
Lajva kontorsrotta. Jag förbereder en plädering och en sakframställan.
Ja.
Två olika mål.
Nu har vi fått möjlighet också att säga att vi jobbar fast i helg.
Mm.
Jätteskönt. Du, senaste tidens skriverier nu när det har kommit fram att inom polisen så har det talats om att där är det frågan om en infiltration av grovt kriminella.
Mm.
Vad har du att säga om det då?
Ja, det är en, vad jag förstår så är det en ganska stor granskning som man nu har publicerat del 1.
Idén.
Och då började man med att beskriva framförallt två fall som man då har följt och researchat kring. Och då gäller det att man säger att gängkriminella har infiltrerat polisen genom att lokalisera eller identifiera kvinnor och under förespegling att man har en relation. Få tillgång till information och slagningar i deras register och så vidare som man sedan har kunnat använda inom det kriminella. Jag kan bara säga att jag tänkte på det. Jag har själva första ingressen till artikeln. Då säger man så här. Polisläckorna som artikelserien heter. Del 1. Elins nya pojkvän. En grovt kriminell man går in på dejtingsajten Happy Pancake. Snart får han en träff, polisstudenten Elin. Hon söker kärleken, han en infiltratör.
Ja, okej. Okay. Det, man kan säga så här, vi har ju ganska många tillfällen dessvärre den senaste typ 2 åren pratat om det vi har rubricerat som ruttna äpplen, det vill säga få men mycket allvarliga överträdelser inom advokatkåren.
Mm.
Där
få personer.
Som gjort, ja. Ja, exakt.
Ja.
Där disciplinnämnden i samfundet har uteslutit advokater som har agerat mycket allvarligt. Och det är ju de här ruttna äpplena vi har som sagt. Ja, vi ser ju nu att det här sprider sig. Det är ju inte så att det är ruttna äpplen som börjar poppa upp i domstolsväsendet. Vi har hört om domstolsanställda som har läckt uppgifter. Nu hör vi om det här med personer inom polisen som arbetar inom polisen och läcker uppgifter.
Mm.
Vilket också i vissa fall i den här DN-artikeln har lett till att kriminella då har fått informationer som också har inte bara gynnat utan också deras verksamhet utan också hindrat att de ska kunna
lagföras, eller i alla fall gripas, för det står ju ganska allvarliga exempel, så att först och främst är det ju väldigt allvarliga uppgifter, alltså hur man medvetet under flera års tid har fått ta del av uppgifter och spaningsupplägg och så vidare.
Och det som jag reagerade på när jag hörde det här, det är ju ingen nyhet att det vore jättekonstigt om Sverige skulle vara fullständigt rentvått ifrån korruption och påverkan inifrån myndigheter. Det verkar ju jättekonstigt att det är lite naivt att tro det, men
vad som och det har ju uppmärksammats att i vissa delar, får jag bara säga också, att det är inte bara polisen, det har ju uppmärksammats sista året egentligen. Jag var väl i Södertälje, någon kommun härva och så vidare inom socialtjänsten och så vidare, att det har varit fråga om korruption, så det börjar ju nystas upp liksom.
Ja, då är det väl bra att man också sätter blåslampa eller kanske snarare förstoringsglas just på andra områden, och vi håller ju hela tiden på att tala om rättsväsendet och rättsstaten och det. Och det som jag har noterat, eller när jag hörde om det här eller läste om det i DN, och sen har det blivit ett jättegenomslag överallt i media, just att man pratar om infiltration. Därför att när man pratar om advokater som har betett sig illa så har man ju då kallat det för kriminella i kostym och sådana saker.
Gangsteradvokater.
Mm.
även de här då, vissa kvinnliga advokater som man har påstått lämnat uppgifter eller brutit mot restriktionerna. Jag vet ju i Expressen så var det väl också en artikelserie om just med fokuset här mot en del kvinnliga advokater som ska ha gjort vissa överträdelser också. Tidigare har vi exempel på det också.
Och det som är just den, det jag reagerar på, det är just ordet infiltration, att när man talar om det i sammanhanget polisen, där polisen då läcker uppgifter och agerar brottsligt, så är man då, om man lite slarvigt säger det, infiltrerad. Det vill säga lite som att man inte har någon motståndskraft och att man har liksom blivit attackerad ifrån utsidan.
Inlurad. Man söker inlurad. Kärleken, ja. Han är en infiltratör.
Ja, exakt. Mm. Och då finns det liksom någon som har ett uppsåt att ta sig in och genom att skapa sig kontakter innanför polisen. Genom att hitta svaga personer eller personer man kan hota eller vara allmänt brysk emot. Mm. Får ut de uppgifterna man vill. Och det är väl intressant kanske utifrån att när man pratar om det på domstolen och när man pratar om det med kriminella advokater i kostym, så är det mer som att där finns det en drivkraft redan från början. Mm. Men det, just ordet reagerade jag på. Mm.
Ja, man skriver ju inte gangsterpoliser liksom, eller
i polisuniform.
Gangster i polisuniform, nej precis. Det är ju, det vi menar är ju att det är ett uttryck kanske för samma sak. Alltså att det kan ju vara olika anledningar till att det kan ske. Och att de här personerna lämnar information och bryter mot regler oavsett vem du är. Om du är en domstolsanställd eller om du är advokat eller om du är polis eller om du är socialhandläggare. Det är såklart att det kan vara vem du än är, så kan det vara både av de här kärleksskälen eller andra skäl. Att man är mer aktiv från insidan eller utsatt för påtryckningar. Eller infiltration, vad ska man säga.
Men det är ju liksom same same.
Manipulation
någonstans.
Från utsidan, exakt. Men att det är som intressant. Och det där är ju ett intressant, att det direkt när det är advokat. Och vi har varit inne på det, att det skildras med begrepp och med exempel som att vi är tvivelaktiga från början. Och jag tror så här, att när man skildrar polisen så kanske man också inte vill att det ska sätta hela tilltron till rättsväsendet i gungning. Utan polisen är ju liksom den här kraften som någonstans folk måste ha tilltro till. Men det vi ju alltid försöker förmedla är att det är samma med domstolen. Och det hörsammas väl också, tycker jag, när man skildrar domstolen, så är det inte heller gangsterdomare liksom. Men vi är ju också en del av rättsväsendet. Alltså om man ifrågasätter oss på det sätt som inte sällan sker i media, och på ett vad ska man säga, ett sätt som inte är objektivt utan mer riktat och mer utpekande, så sätter det, menar jag, och jag tror att det är så, hela rättsväsendet, alltså tilltron till rättsväsendet i sin helhet också i gungning. Därför att gemene man vet ju att vi är, och gemene man tror ju ibland att vi är, att vi jobbar för domstolen, liksom, även om vi alltid säger att vi är oberoende och så vidare, så är vi ju en del av rättsväsendet. Så att jag tror att man skjuter sig själv i foten där. Jag tror att vi alla, för det är såklart att det är allvarligt oavsett, det tycker ju vi också. Det är såklart att det ska vara en seriositet och professionalism och så vidare i alla delar. Men jag tror skadan sker även när man riktar det mot oss.
Ja.
Och då kan vi, som vi ofta säger, så att det är frustrerande när man är i vår del av rättsväsendet, därför att den här misstron som vi ju upplever eskalerar från olika håll och har olika konsekvenser, som vi också ska komma till i det här avsnittet, så är det ju, till syvende och sist, så är det ju ett ifrågasättande av rättsväsendet som inte är bra för landet. Om man ska vara högtravande,
ja,
men det är det,
precis,
det är.
För nu pratar man ju, nu är ju Strömmer och Lund och alltså de
alla går ut och pratar,
nu pratar. Och vad man pratar om nu, det är att det här är ett hot mot demokratin. Mm. Det är ett hot mot tron på demokratin. Mm. Att att man får en upplevelse av att allting bara vittrat sönder. Och då kan man börja bygga upp en massa parallella samhällen. Och det pratas de också i någon sorts klaner som bestämmer olika saker. Och det här är ju, den här diskussionen har ju förts långt tidigare. Man pratar om parallella rättssamhällen. Men det är ju också ett problem när man har alltså advokater och domstolspersonal och poliser. Detta är ett problem i människors syn på alla delarna av rättssamhället. Och där har det på något sätt, lite det du är inne på, varit okej att säga att advokater är rena skiten. Men det är ju ett lika stort problem för demokratin som det är om det då sker brottsliga handlingar på insidan av polisen. Men jag tänker också det att, eller vi såg ju här nu att det idag, 1 maj, det är inte bara vi som jobbar, utan då sätts ju en ny utredning eller lanseras. Eller vad man nu
den ska påbörjas det. Idag.
Och den handlar om en mängd olika delar. Man ska titta på ersättningar, både för målsägandebiträden, försvarare. Man ska titta på en massa olika delar.
Det är en översyn vad gäller rättsliga biträden.
Ja.
Olika delar. Det är en hel del om kostnadskontrollen och kostnadsrättningar. Det kanske vi har skäl till att återvända till framöver. Men just nu vill vi inte riktigt prata om det.
Nej, utan nu tänkte vi nog... Liksom. Ja, och då har vi ju en punkt här i utredningen.
Vi kan säga att det är särskilt en punkt, och det är lämna förslag på, alltså utredaren ska lämna förslag på hur behörighetskraven för offentliga försvarare bör skärpas.
Ja, och då tycker jag att det är intressant, därför att då är det så att nu vill då politiken visa handlingskraft. Man tillsätter en utredning på hur man ska skärpa kraven då för offentliga försvarare. Och det är ju inget problem om det inte vore så att man... Alltså det vore ju bra att man också tog del av det som redan är skett. När då samfundet utesluter advokater. De här få advokaterna vi talar om i ett kollektiv av oerhört många advokater. Så har samfundet agerat oerhört proaktivt. Jag tänkte säga till exempel så är det ju så att den högsta straffavgiften innan man blir utesluten som advokat, så kan man då få en varning med högsta straffavgift, 50 000 kronor. För ganska lång tid tillbaka sen så initierade advokatsamfundet, det är ett år drygt vid det här laget, initierade advokatsamfundet en höjning av den här straffavgiften.
Var det 50 000 förut? Privata medel, eller hur? Det är ju,
även om vi driver egna bolag.
Nej, utan det är privata pengar. Liksom.
Ja, så är du en advokat och får du antingen ha 250 000 på banken, vilket vi vet att advokater inte har, de allra flesta. Och då får de kanske ta ett lån för att betala den här högsta straffavgiften. Och där har ju samfundet uppvaktat Justitiedepartementet för ett helt år sedan. Och nu också fått igenom initiativet från samfundet att höja den avgiften till 250 000. Så detta skedde då långt innan man ifrån politikens håll kan säga att nu höjer vi också straffavgifterna för advokater som inte sköter sig.
Varning och straffavgifter, eller hur?
Inte bara straffavgifter. Och sen har ju samfundet också varit proaktiva genom att man har sedan ett och ett halvt år tillbaka genomfört vidareutbildningar. Alltså vi har ju tvång på vidareutbildningar och det är bra, men man kan inte liksom sätta sig och läsa franska ett visst antal dagar och tro att man kan få vårat kurskrav tillgodosett av det. Utan vi har också då inrättat, eller samfundet har inrättat, särskilda utbildningar som har med det här att göra. Där jag är tillsammans med en kollega från disciplinnämnden har kurser i just restriktioner och hur advokaten ska förhålla sig mot bakgrund av de här restriktionsbrotten som har varit skälet till många av uteslutningarna av advokater. Och det är satsat på olika saker som kan, det kallas för stöddokument. Och det handlar också om att man ska, för de advokater som utsätts för olika påverkansförsök genom familjerelationer, eller att vi inte är oberoende om vi har bästa kompisen som vill att man ska göra på ett visst sätt, eller familjen vill att man ska agera på ett visst sätt. Där har det också tagits fram den här dokumentationen för att vi inte ska ha det på det här sättet som det i de här få fallen då har varit.
Men och det är väl också det vi pratade om i förra avsnittet som Gita är med i, mm. i det här, att det är hot också från andra utomstående aktörer.
Precis.
Så finns det också stödkontakter där. Mm. Så det behöver inte bara vara inifrån familjesläkten och så, utan det kan vara om det till exempel är någon hotbild utifrån.
Mm. Mm. Och jag vet inte när det här började. Jag tror att den kursen som jag är inblandad i, jag tror att vi har kört den i typ 1,5 år.
Ja, det måste ni ha gjort. Ja. Det har varit länge.
Och sen så är det också så när man nu pratar om hur man ska hantera försvarsadvokater enligt den punkten.
Mm. Att ja, alltså man har redan utrett frågan om att införa särskilda krav på offentliga försvarare. För, ja, lite svårt med år, men kanske några år sedan så införde samfundet kugghjul och hattar, eller vad är det på samfundets sida som man...
Som domstolarna skulle ha del av, ja, när de förordnade exakt, advokater.
Och som visar hur många häktningar man har haft, tror jag, häktade mål.
Nej, det var, jag tror att det var också utbildnings... Hur länge, ja, man utbildningskrav, hade arbetat, men det är och hur mycket man är utbildad inom det specifika området.
För att visa, exakt, och för att visa kvalifikationsnivån, liksom. Men, och så skickades den till domstolarna för att de skulle ha det i samband med förordnanden och så. Men jag tror att, ja, du hör ju, det har nog varit obegripligt för många. Man glömmer bort det och det har visat sig från domstolarna att man inte har tittat och inte riktigt förstått vad det ska utvisa. Så därför har man då utrett det inifrån samfundet.
Under en längre tid, så det här under är en utredning som har pågått nu.
Ja, och det var väl det här att man hade en advokatsamfundets tillsynskommitté som gjorde då en utredning och vad man kan förbättra för att det ska bli en säkrad nivå på försvarare. Och då har man då skickat ut nu på remiss så att det ska vara särskilda krav, och då kan det vara till exempel att man ska ha arbetat ett visst antal år, att man ska ha särskilda kvalifikationer och utbildning för att överhuvudtaget få försvara personer som är misstänkta för en viss typ av allvarliga brott. Alltså kanske, jag vet att man har diskuterat inom vårt skrå, ett visst typ av straffvärde kräver en viss typ av yrkeserfarenhet eller kvalifikation liksom i tidigare mål och så vidare.
Och då har det ju varit, och det här är ju nu på, vad kan man säga, på remiss. Det är utrett och klart, det finns ett förslag och det är på remiss då inom advokatkåren. Att de enskilda avdelningarna och särskilt specifika advokater har också möjlighet att yttra sig om att det här ska gå igenom. Mm. Och då tänker man, det här är liksom redan klart, det ligger i pipen och så kommer den här utredningen då som ska utreda det här. Mm. Det känns ju som lite som vi var inne på i början här, vad har man för syn på advokatsamfundet och på advokater om man inte ens tar in den biten, utan det här ska man minsann utreda nu i en utredning som justitie sätter igång.
Ja, men alltså, och då är det ju en utredare som ska börja idag, och sen ska den personen presentera då förslaget 1 augusti, tror jag det var, 25.
Mm.
Så 1,5 år ungefär. Nej, inte riktigt ens. 1 år och 4 månader. Och då kan man ju hoppas, och man kanske kan, om man lyssnar på den här podden, kan framställa en viss vädjan. Ha kontakt med samfundet och advokatskråt. För det,
och titta på vad som är gjort och på eget initiativ.
Ja.
Det är väl det, alltså här, att det kommer här liksom har vi tagit inifrån. Tag i det. Ja, det kommer inifrån.
Och det har ju varit länge, vi som har också jobbat länge och man har kontakt med kollegor och sådär. Det är ju ingenting som, det är de flesta som vi alltid säger, de flesta av våra kollegor är oerhört seriösa, oerhört ambitiösa, oerhört noggranna och följer de etiska reglerna, går på dina de här kurserna. Även advokater som har jobbat länge för att liksom se, men jobbar jag rätt, tänker jag rätt och så vidare. Man har diskussioner med varandra, det är ett ständigt utvecklingsarbete, det är ju verkligen det. Och också den här frågan om, jag vet, vi satt i någon sån här sammansättning av kollegor, det var ju säkert 5-6 år sedan där vi pratade om hur ska vi göra, ska vi ha, hur länge ska man ha jobbat och hur ska vi se till att det liksom säkras upp. Och sen kanske framförallt i relation till det fria advokatvalet, som ju också är någonting som är, för en enskild att man har rätt att välja sin egen advokat. Det är många kanske som inte känner till, men har man hört talas om en advokat eller känner man till någon advokat som man tänker sig, men den här personen vill jag ska försvara mig, då går det över allt annat. Och hur ska man kunna liksom ha det här kvalifikationskravet i relation till det fria advokatvalet? För det, ibland är det ju så att en person misstänkt för ett mord väljer en advokat som har varit advokat en månad. Liksom. Mm. Hur ska vi göra då? Och det är ju en intressant fråga, och där tycker jag ju att det finns lösningar som man skulle också kunna ta till att ändå bevara det fria advokatvalet. Men att ställa krav när det är en offentlig försvarare, så ska det vara någon med särskilda kvalifikationskrav.
Mm.
Så det där har ju vi diskuterat jättelänge också, advokater
emellan. Ja, därför att vi har ju, som du säger, vi som har jobbat länge och har ett stort kontaktnät av olika advokater och även andra inom rättsväsendet, har ju tyckt att det har ju blivit, och det är en utveckling, att det har blivit så att unga gängkriminella som är misstänkta för allvarliga brott väljer advokater som inte är tillräckligt kvalificerade, som du säger. Kanske varit advokat en månad eller ett halvår eller ett år. Det är inte tillräckligt för att vara tillräckligt duktig och seriös. Och det här har ju vi pratat om ganska länge. Och nu är det ju jättebra att, det här, att man kan knäcka koden när det gäller just det fria advokatvalet. Det var någon som sa till mig, jag minns inte vem det var, att när det gäller det fria advokatvalet, visst, men du måste ju ändå ha möjlighet att få en advokat som kan det här.
Mm.
Och då, om man jämför då med att om du råkar ut för en olycka och din granne i granntomten är kirurg, och så råkar du ut för en mycket allvarlig olycka, och så kommer du till sjukhuset och så säger du, det är min granne som ska operera mig för att jag känner förtroende för honom. Mm. Men han har ju bara varit kirurg i några månader, innan jobbade han som hjärtläkare, men jag vill ändå att det ska vara han. Mm. Det är inte så att sjukhuset då ringer in grannen och säger, ja, han har ju begärt dig, så att det, nu får du komma hit och rota lite här.
Exakt.
Och det är väl det som vi också har, det här har vi ju diskuterat, som du säger, way back.
Ja.
Och det är jättepositivt nu att nu kommer ett sånt förslag när det har gått i den här runden, och jag tror säkert att det är poliser som håller på och smsar mig nu här, eftersom jag har ganska brådigt till det här förhöret jag ska på. Men det är positivt, och vad vi vill kanske säga då, det är att det är ju inte så att regeringen med olika utredningsförslag är först på bollen. Det vill vi nog säga, att det är advokatsamfundet som har tagit tag i den här saken och gjort det sen en ganska lång tid tillbaka och gjort det på ett seriöst sätt.
Ja. Och advokatsamfundet i samråd med advokatskråt, såklart. Ja.
Bra, jag känner att jag
måste pissa. Du är lite stressad, pissa. Jag fattar. Men, men vi kommer säkert att skäla och återkomma till det här. Det är en intressant fråga, inte bara för oss. Alltså jag kan tänka mig, jag tänkte på det nu när jag lyssnar på hur vi sitter och pratar. Om man är en enskild och sitter liksom bara, men gud, vad snackar de om? Varför kan de inte bara snacka case?
Mm.
Spännande fall liksom. Men det här är ju så otroligt viktigt. Därför det handlar om, när man läser den här utredningen, om man ser hur stämningen är i vissa, på vissa sociala kanaler, om man säger X, för detta Twitter, och vissa journalister på tidningar som kanske också jagar en del klick och så vidare, så är bilden av vårt skrå, finns ju en risk att vi hamnar i ett läge med ett förstatligande till exempel av advokater och så vidare, där den enskilde just drabbas, där det inte är oberoende längre och där det inte finns den här säkerheten liksom för de enskilda. Och det är därför vi hela tiden sitter och tjatar om det.
Ja, jag bara precis. Liksom, så kan man tänka, men vad är problemet med förstatliga advokatkåren då? Det är ju inget problem. Så kan de ju få en lön och så får de jobba. Men det är just det
så du säger. Så kan vi vara lediga första maj.
Kan de vara lediga första maj, exakt.
Mm.
Då kan staten ta hand om att betala hyra för de här kontoren och för de anställda och så. Men problemet är ju just det här oberoendet. Att man som advokat, när man företräder en klient, och det är det jag tänker när jag skulle kunna bli klient. För det är så man måste tänka. Då vill jag ha en person som är fri att bara titta på mina intressen.
Mm.
Och inte känna sig lojal med myndigheter, med statliga organ, utan bara titta på mina intressen. Det är ju det som är advokatrollen.
Det är det som är vår roll.
Ja, exakt. Precis.
Ja, så vi
med återkommer.
Gott hopp om att det bevaras.
Ja.
Tack för idag.
Tack.